Vad tyckte du egentligen om vår resa till Qatar? Tyckte du det var trevligt?
Jo, alltså jag tyckte det var helt fantastiskt faktiskt. Jag tyckte de hade verkligen tänkt på allt. Flyg Ryanair, 10 poäng. Arlanda, 10 poäng. McDonald's när man kom fram, 10 poäng. Man kunde köpa så här vatten på flaska, 10 poäng. De behandlade verkligen människor väldigt, väldigt väl. De som var där och hälsade på och skulle se på fotbolls-VM, det tycker jag faktiskt. Alltså inte oss då.
Ja.
Oss behandlade de inte alls väl. Men alltså, men Zlatan och alla de kända.
Så länge man inte är homosexuell eller kvinna då får man ju kanske.
Det är deras kultur liksom.
Mm, exakt. Och vilka är vi? Vilka är vi att komma dit och säga nej men det är fel att tortera kattungar? Ja fan, det har de gjort sedan år och dag liksom. Det får de väl de göra om de tycker det är kul liksom. Om kattungen inte tycker det är så kul, det är fan, ja, för bli inte kattunge då, säger jag liksom. Ja fan, ta ditt ansvar. Kanske en dag så kan vi bli rika och kända och få massa pengar från rika tjejkar, åka dit och bli välbehandlade så som vi förtjänar att bli.
Och kilkar, inte bara tjejkar.
Men vad är det vi lyssnar på nu då? Det är ju Bill som snackar i problempodden. Och så har vi Tobias här som ska introducera
sig. Hej, hej. Ja, Tobias heter jag. Jag har precis kommit hem från en resa ner till Dubai. Eller vad fan?
Qatar.
Ja, de Qatar. Ja, just det. Precis. Och där har vi då alltså samlat in pengar då till våran podcast problempodden som du just nu lyssnar på.
Jag tänker att vi gör så här, vi hoppar in på det personliga problemet en gång, om det känns okej för dig.
Ja, jättebra. Mm. Toppen.
Mm.
Nu ska vi se. Det personliga problemet lyder så här. Hej bullen. Jag har det så jävla tryggt. Pengar på banken, stålar på fickan, frugan är snäll, alla mina lägenheter är försäkrade upp till tårna. På jobbet säger de, vi kommer aldrig ge dig sparken Johannes. Du är så jävla bra. Men ändå kan jag inte låta bli att tänka att när som helst kommer smällen. När som helst händer det något hemskt. Jag kommer bli av med allt. Mina katter kommer att rymma. Bilen kommer att brinna ner. Pengarna kommer att försvinna i inflation. Varför är jag orolig när jag är så trygg? Hälsningar, Johannes.
Får jag lov att börja?
Ja, börja.
Ja, nej men det är ju för att det kommer gå åt helvete så småningom. Det är ju bara så. Så småningom kommer katterna springa iväg och dö. Så småningom kommer inflationen äta upp dina besparingar. Och så småningom kommer du också att dö. Såvida man inte hittar en lösning på döden innan du ska dö. Så att allting går ju åt helvete. Det är ju bara så. Det är bara att acceptera det.
Alltså alla dör ju såklart och sådär. Men tror du inte att folk kan dö liksom tjocka och mätta och med massa pengar på banken då. Liksom det låter ju på den här personen som att de tror att de kommer bli liksom urblottade och bo på gatan innan de dör.
Men någonting av de här sakerna kommer ju hända, eller flera av dem kommer ju hända så småningom. Så att det är ju sant, så jag vet inte om det är ett problem. Det kanske är bara så att man är värt att förbereda sig. Sen vet man ju inte vilket av de här som är inträffade och vilket som inträffar först och så vidare. Katterna kanske kommer springa iväg och ta död på sig först och sen så händer det här sen. Så det är ju bara en förberedelse liksom, så att du är beredd när shit hits the fan.
Skiten slår i luftkonditioneringen. Ja, det vill ju inte vara sån då, men det är ju alltid, jag är ju alltid sån. Men jag tänker på, varför är vi så här, vi människor? Varför oroar vi oss så mycket när vi inte behöver det? Det är ganska tydligt att ofta behöver vi inte oroa oss längre. Inte vi i Sverige i alla fall. Vi fina grisfärgade människor. Vi behöver inte oroa oss så mycket längre liksom. Men ändå gör vi det. Och jag tror att det är för att hjärnans funktion är inte glädje eller trygghet. Utan hjärnans funktion är överlevnad.
Ja, precis. Vi går ju tillbaka till dina stenåldersmänniskor. Det är din favoritförklaring, Tobias.
Ja,
förr i tiden när man inte hade eld, då var man tvungen att använda stenar. För ska vi också använda stenar för att tända eld? Nej, men Tobias, vad fan, vi har ju en tända. Kan vi inte bara chilla och bara tända elden? Så? Alltså, sista gången jag åker ut och kampar med dig, Tobias. Det här är bara tönt. Alltså,
det var...
Fan.
Det var trist det som hände, tyckte jag.
Ja.
Tråkigt att det som hände... Jag visste inte att löv fungerade så dåligt att bygga ett paraply av. Jag visste inte det.
Det hade du väl kunnat tänkt på innan du slängde vår packning ner för det jävla stupet. Det var...
Ja, men stenåldersmänniskor hade ingen packning. De hade grishudar och stenar och löv. Och då tänkte jag så här, ja, men nu ska Bill få en riktig jävla autentisk sten. Liksom, vi ska käka paleo diet och... Vi ska liksom skydda oss med löv, klä oss med grishud.
Ja, men jävligt dålig idé i alla fall, ska jag säga. Nej, jag förlåter det aldrig.
Nej.
Men i alla fall.
Det har jag förstått.
Så du har rätt. Ja, stenåldersmänniskan, vi är ju optimerade för att överleva, inte för att må bra. Mm. Och där i ligger alla svaren enligt Tobias.
Men vad gör man då? Vad gör man åt det då? Nu lever vi i moderna tider. Nu är vi medvetna om det här. Okej, hjärnan är trasig. Den fungerar inte alls som den ska i vårt moderna samhälle. Den vill överleva, fast vi överlever utan att ens lyfta ett finger. Så, vad gör vi åt det då?
Normativt av dig att säga att den är sönder, hjärnan. Vadå är sönder?
Trasig då. Trasig.
Nej, trasig. Den är inte trasig.
Sjuk.
Den är inte sjuk.
Vi föddes fel. Vi föddes vanskapta.
Och tro att någon... det är ju väldigt naivt att tro att det kommer någon så här gud och bara, nu bygger vi människor. Hur ska vi bygga människor? Ja, de ska vara så lyckliga som möjligt hela tiden. Ja, vi bygger hjärnan, så ska vi sätta kugghjulet här. Ja, då blir det så mycket lycka som möjligt. Ja, vad bra. Då kör vi. Puff! Sätt igång världen nu och var lyckliga.
Det är ingen som tror det, men däremot så kan vi försöka och kanske hacka hjärnan tillbaka. Ja. Evolutionen har hackat vår hjärna så att vi bara vill överleva och oroa oss. Då måste vi kunna hacka den tillbaka med vårt intellekt, med vår cyberspace-intellekt som vi har nu på 2000-talet.
Och det kanske du har rätt i, men jag vill stanna lite i ditt sätt att se på verkligheten.
Ja, men skit i det.
Att du jämför den med någon slags ideal som aldrig finns. Och säger att vår hjärna är trasig och så vidare. Den är superbra liksom. Trots, och det är ganska... Nu kan man nästan bli religiös när man hör det här. Men alltså, trots att vi har hackats bara för att överleva. Så har vi ändå rätt goda stunder i livet. Vi som har det bra i alla fall. Väldigt många.
Åker ner till Qatar, kostar 4000 spänn, samlar in 3000 spänn. Jag menar, jag vet. Livet är inte så jävla bra.
Nej, det var inte kul att få sån där snor på sig. Det tyckte jag var jobbigt.
Det var trist att shakerna spottade på oss, det tycker jag faktiskt.
Och de där...
Och kilkarna.
Piskrappen var inte så kul heller, det kan jag säga. Det var inte roligt.
Det var trist att bli piskad.
Ja, men triskad.
Mm.
Men det var roligt att komma hem och känna att nu ska vi aldrig åka dit igen. För det där var inget kul.
Det var det bästa med resan, att sätta foten på Arlanda. Det är 10 poäng i det, ska jag säga.
Och så får man gå omkring så här och säga det, att jag skulle aldrig kunna åka till Qatar. Det är inte för att jag är rasist, utan det är för att jag hade väldigt tråkigt när jag var där sist.
Ja, jag hade få rättigheter som människa där. Och det var jobbigt.
Jag tycker de har rättigheter.
Jag är inte rasist, men jag tycker om rättigheter. Och så skulle faktiskt slavarna där nere kunna säga.
Ja, exakt.
Som bygger fotbollsstadion, att säga. Jag är inte rasist, va? Men jag tycker om att ha rättigheter.
Exakt.
Jag tycker om att få lära mig läsa och skriva.
Jag tycker du har helt rätt i det, att de slavarbetarna i Qatar, de är inte rasister.
Varför har folk börjat påstå det, att slavarna nere i Qatar är rasister? Det tycker jag... Nej, men, det är elakt.
Jag tyckte det var liksom dålig metodik att försvara sig när folk säger, man ska inte ha VM i Qatar för det är slavarbetare som är dåligt. Så bara kommer det här, de är rasisterna, slavarbetare, du ska inte lyssna på dem. Jag tyckte inte det var ett bra försvar, men visst, vissa tyckte det kanske.
Det är konstigt faktiskt att ta folk som, det är som att så här, kalla, man tar så här folk från Afrika som slavar och sen bara, tycker ni inte om att plocka bomull? Rasist!
Ja, men det är ett väldigt kraftigt verktyg att kalla folk rasist, för då gör de ofta vad man vill. Mm. Jag brukar ju ha Jag brukar ju ha mina städare hemma och de, när de inte städar riktigt så säger jag så här, rasist. Så det är nästan som att de hoppar liksom efter det här rasistgrejerna. Liksom, rasist, jag säger, hoppar det så här, ja nu ska du städa där rasist. Städar du inte där så är du inte rasist. Eller jo, då är det rasist. Så städa det.
Nej, men det är samma om jag går ner till pizzerian och säger, jag vill inte, den ska inte vara klar på en kvart, den ska vara klar på 10 minuter, annars är du rasist. Nu har vi alltså en hjärna här som vägrar känna sig trygg, fast att det är tryggt. Vägrar inse fakta. Vilken metodik kan man liksom tillämpa när hjärnan inte förstår verkligheten?
Ja, men lite är det IRD där. Identifiera, acceptera, distansera.
Just det. Hur distanserar man sig från det här då?
Ja, först är det identifiera. Det har ju personen gjort genom att skriva det här till oss. Och nästa är ju då att acceptera att det är så. Var förlåtande mot dig själv och så vidare. Och sen hur gör man då att distansera? För det är alltid det som är det svåra. Ja, men då kan man göra det som du har föreslagit tidigare. Man kan skriva ner det här och sen fundera så här, men hur troligt är det? Då får man ju en bättre sannolikhetsbedömning när man har nedskrivet. Det är ungefär som du ser ett mattetal framför dig. Bara, okej, men nu... För jag är ju jättedålig på att lösa saker i huvudet. Om någon säger så här, ge bara 4 äpplen. Sen kom någon med 3 äpplen och gav dig. Och sen så körde han ner till Paris och där köpte han 3 stycken till. Men de gav han inte till dig utan de gav han till din faster. Och din faster tycker inte om, hon ger dig bara 1 äpple var 3 röda. Vad är klockan nu? Jag hade inte kunnat svara på den frågan. Vad är klockan nu? För det fanns ju ingen information i hela det exemplet som hade med klockan att göra. Jag hade däremot vetat att jag hade haft 7 äpplen. Efter hela den incidenten. Ja. För det hänger man ju med på. Men andra saker hänger man inte med på. Vad jag vill säga med detta är att om du skriver ner ett problem så blir det mycket enklare att lösa än att lyssna på det som ni gjorde nu med mitt problem. Det var jättesvårt att följa med och du kan inte få spola tillbaka och sådär. Det är mycket lättare att ha i text för då kan man hoppa upp och ner och säga, men det är där, okej, och så. Så kan du få en sannolikhet så här, mina katter kommer... springa iväg med en sannolik på 5% inom de närmaste 10 åren liksom. Då kan jag ta det i beaktande. Okej, nästa sak, jag kommer dö. Ja, det är 100% inom de närmaste 100 åren i alla fall. Även om det kanske är väldigt dåliga odds att det är bara, men du kommer gå åt helvete troligtvis. Så är det ändå skönt att ha det framför dig. Då har du något väldigt konkret framför dig. Och då kan du också distansera dig från problemet oavsett om det är positivt eller negativt.
Ja, och brukar vi inte också säga att man kan ju prata med folk om det, för att liksom när någon får ge råd till en annan person, då ger de mycket bättre råd än råden man ger sig själv.
Precis.
Så om man säger till sig själv att jag är rädd att min katt ska springa bort, då säger en annan del av den oroliga delen av din hjärna säger, det är nog så det är faktiskt, din katt kommer att springa bort. Men om du säger det till en kompis, då kommer de svara med den rationella delen av sin hjärna och säga, nej men va? Du har ju dörren stängd hela dagarna, Det tror jag inte. Jag tror inte din katt kommer springa bort.
Det är ju nummer 1, 2. Så ettan är att skriva ner. Tvåan är att prata med någon vän. Och trean, det är ju att supa ihjäl dig. Så att du inte kommer ihåg ett skit.
Ja, bara spräng bort skiten. Alltså som tänker. Bara blästa ner i rännstenen. Alltså. Ta bort det själv totalt. Alltså. Ja, men man bryr sig inte längre. Alltså, kolla, lyssna. Fight Club. Det är som, de bara, losing all hope is freedom, liksom. Och så startar de en fight club och någon slags aktivistgrupp. Det de skulle gjort var ju bara supa sönder hjärnan rätt ner i rännstenen. Bara ligga på gatan och bara skjuta heroin. Det hade verkligen varit nå botten, alltså. De bara, vi nå botten nu. Och så rakar de huvudet, liksom. Nej.
Så det är det man ska göra?
Om man vill, ja, men då tror jag faktiskt inte att man kommer oroa sig så mycket för saker längre. Alltså, losing all hope is freedom, alltså.
Ja.
Fy fan, Kurt Cobain, eller vad heter han? Brad Pitt, alltså. Fan, vad snygg
han
är.
Ja, för han har ju verkligen tappat allting. Han har ju tappat Aniston. Han har inte Aniston längre.
Han har inte Rachel längre, nej.
Han börjar bli gammal och inte lika snygg längre.
Lite fårig ansiktet.
Ja. Jag har inte sett honom i lika många filmer på senaste.
Nej, och inte lika stora filmer kanske.
Han börjar få svårt att få upp den.
Riktigt sladdrig, ja.
Och sen så har han också... Faktiskt, hans katt har sprungit bort också, hört.
Ja, men precis. Jag säger det. Det kan hända den bästa. Mm. Gör som Brad Pitt och bara losing all hope is freedom. Alltså bara spräng ner dig själv i bergsgrunden med hjälp av missbruk. Spelmissbruk. Börja spelmissbruka.
Men det är lite intressant för det är många som säger det. Och det, jag vet inte om det finns någon statistik på det här, men vissa vill ju få det att framstå så här. Att de uttrycker det, alltså, säger att man måste nå botten innan man kan nå toppen.
Men som sagt, de människorna vet inte vad botten är för någonting. Jag tror att min lägsta punkt när jag nådde botten, det var när jag var i Qatar och det var en person där som bara la en snorlobba rätt mellan ögonen på mig. Det, då hade jag nog nått botten. Då kände jag att nu har jag inget att förlora längre. Nu kan det bara bli bättre. Så att det var jätteskönt. Så att Johannes, det tycker jag. Du måste liksom tänka på hur mycket du har att förlora. Tänk på allt fint du har i livet och gör dig av med det. Sen är det bara uppåt som gäller. Eller mental sjukdom och hemlöshet och drogmissbruk. Eller så har det bara uppåt som gäller.
Och det positiva med det här är att det inte bara är Johannas problem vi löser, utan det är ju även vårt egna. Vi har ju länge kämpat med den här podden. Ja. Vi har dratt oss i håret, vi har blivit skalliga, vi har verkligen kämpat och kämpat och kämpat för att det här ska bli någonting. Mm. Och nu, äntligen, efter att ha nått botten i Qatar, så kommer vi nå toppen.
Losing all hope is freedom, man. Mm.
Men jag ville stanna tidigare i vårt samtal kring din bild av att vi är dysfunktionella. För jag tänkte att där kanske också hade kunnat finnas någonting intressant som också har med lösningen att göra. Det finns ju en enkel formel som handlar liksom om vad du förväntar dig minus vad du får. Och det är så lycklig du blir. Och den är ju den är väldigt förenklad. Men det finns ju en komponent av sanning i det. Om du har höga förväntningar och de inte realiseras så blir du väldigt besviken. Och om du på något sätt skapar dig en förväntan om att du hela tiden ska vara lycklig, då kommer du bli mer olycklig. Om du förväntar dig att din kropp är gjord för att du ska vara lycklig hela tiden, så kanske du blir mer olycklig. Och därför till och med så kan det vara bra att bara det du säger att vi inte är skapta för att vara lyckliga, kan ju vara en början på den här lösningen också.
Alltså jag tror verkligen på det här, Bill. Jag tror det. Att man ibland kan säga till sig själv att ja, men jag är kanske inte en så glad person helt enkelt. Jag tror att det tar mycket av pressen av en. Alltså man kan ju fortfarande tänka att man gör sitt bästa. Och att man tänker ändå försöka och leva ett så bra liv som möjligt. Men man kanske att man bara accepterar att ja, men jag är inte så glad egentligen.
Exakt. Och acceptera att man inte är gjord för att bli lycklig hela tiden. Och lite är det väl så också att ingen kan ju gå på toppen hela tiden. Det är ju inte möjligt liksom. Säkert känns fysiskt möjligt att gå på toppen hela tiden. Varenda sekund. Så om man då förväntar sig det så blir det ju pannkaka. Det måste ju vara dalar och uppgångar. Och det är acceptans till det som behövs.
Alltså det är det som är det roliga. Och det är att vi tänker oss att det är liksom de här extasen som gäller. Men extasen kan inte finnas utan de djupa dalarna. Så det man egentligen letar efter, det är liksom den här där man liksom går lite grann upp och ner på mittensträcket hela tiden. Bara liksom någon slags likgiltighet egentligen, det man egentligen är ute efter.
Och nu har vi halkat in på en liten felaktig sak, lycklig kanske, men det är också tror jag hur livet kommer gå. Och det var jag inne på lite i början också, det handlar om att acceptera att ja, det kommer hända vissa saker. Allting kommer inte vara bra hela tiden, utan liksom acceptera de här svängningarna i livet. Och försöka vara i nuet när det är bra.
Mm.
Och bara njuta av det, att det är bra just då. För det kommer komma dalar och då kanske man inte kan njuta lika mycket. Men då får man bara hålla ut och så kommer man till en topp igen och då kan man njuta.
Ja visst, ja, men buddhisterna säger det också. Allt är till låns. Alltså, förändring är den enda konstanten. Och liksom, katterna kommer att försvinna. Som du sa i början av problemet. Katterna kommer att försvinna. Frugan kommer att försvinna, bilen kommer att försvinna, eller så försvinner du innan allt det här. Liksom du har ingenting egentligen, utan det är bara där och hälsa på. Liksom.
Acceptera förändring, säger de.
Ja.
duktiga.
Ja, och hur man gör det får du googla, för det kan inte, det har jag inte gjort någon aning om.
Ja.
Nej, men jag menar är att det är ett annat problem för en annan dag.
Jag kan bara dra en snabb lösning. Det är ju man kör jävligt snabbt, för då ser man ju att det förändras väldigt snabbt runt sig.
Ja, men det gör de ju i Fight Club i en scen. Då kör han, så släpper han ratten och så åker de av vägen och så bara losing all hope is freedom, man.
Ja, alltså den filmen, den har du sett igen nyligen, verkar det som.
Ja, jag såg den igår kväll och fan vad bra den är, alltså. Jag älskar den.
Ja, då ska vi ta det stora problemet, och det är ju stort i ansiktet på många här idag och sådär, och det är inte meningen att göra livet surt för er när ni lyssnar, utan vi ska ju prata, vi ska ju skoja om det här nu, men det problemet är ju då inflation.
Verkligen, det populäraste ordet 2023.
Och då är det så här, vad är problemet med inflation? Då måste vi lite definiera det, för som sagt, inflation är ju bra. I en viss nivå. Vi vill ju ha en viss inflation. I Sverige vill man ha 2%, och det vill man ha ungefär hela världen. Och det är ju positiv effekt att ha inflation på olika sätt. Men,
varför är det?
Nej, men det är ett sätt att få igång konsumtion så att vi hugger ner ordentligt med skog och tar upp tillräckligt med metaller och spottar ut tillräckligt med koldioxid och sånt där. Så det är ju en väldigt viktig faktor att det sätter igång ekonomin. Att du liksom, du vill inte hålla på pengar jättemycket, utan du liksom sätter igång lite grann.
Ja, just det, pengar ska vara i rulljans så att alla jobbar och allt det där. Just
Du vill inte hålla i pengar för mycket, du vill få det att hända någonting med det liksom. Och sen har du ju den motverkande effekten som är räntan då, som gör att folk vill hålla i pengarna mer. Men inflation är bra att ha en viss nivå så att du får igång ekonomin. Och sen också för att man får en viss rörlighet på arbetsmarknaden. Att folk som arbetar, deras löner sänks normalt sett. Och sen finns det en tredje också. Och det är att vi ska känna oss lite rikare. För vi kanske får typ 2% i löneökning, och så känner vi att nu har det gått bra liksom. Nu går det uppåt så här, men tänk inte på att du har en inflation. Så att du känner dig lite rikare även fast du aldrig blir det.
Nej, just det.
Så det är de positiva effekterna med det. Men det blir aldrig positivt när den här inflationen hela tiden ökar och ökar och ökar. Och det är liksom till slut som är de värsta situationerna då i Tyskland före krigs. Före andra världskriget, och folk fick gå med vagnar, och man fick betala folk lön 3 gånger om dagen, och så skulle de springa iväg och köpa så mycket de kunde för de pengarna innan de var värdelösa. Så sjukt var det i Tyskland. Då är det problem.
Just
det,
man eldade med pengar och grejer.
Ja, det är det som är problemet, skulle jag bara vilja säga.
Ja, och sen är det ett stort problem att vissa får ju löneökning och så. Och vissa kan höja priserna. Men det är inte alla som får mer pengar. Det är ett jättestort problem. Att det är problemet vi har nu till exempel. Att matproducenterna kan höja priser. Men Bosse som städar, han har inte fått mer pengar. För chefen säger, vi har inga pengar. Det är dåliga tider, vi finns inga pengar.
Nej, men det kan ju ha en sån negativ effekt som du säger. Det är mycket möjligt att den kan ha det. Att folk blir successivt rika, fattigare och fattigare. De inte har en förmåga att liksom få upp sina. Och det är ju sant när det gäller statliga finanser och stöd till statliga institutioner och sånt. Det är ett naturligt sätt att de blir bara fattigare och fattigare. För det finns liksom inget naturligt sätt att öka. Och det är det som händer i välfärden just nu när det är sån inflation. Staten ökar ju inte bidragen till statliga institutioner i samma mängd som inflationen, och därför blir ju du kan anställa färre personer och du blir fattigare och fattigare och man får mindre resurser till statlig verksamhet eller då offentlig verksamhet, vill jag säga.
Jag skulle säga att överlag är det ett problem att vi har ett system där kapital ackumuleras på några enstaka ställen istället för fördelas.
Yes! Ja, så de borde skjutas. Jävla idioter.
Men vi skjuter alla kapitalister.
Det gör vi.
Det är kanske inte ett problem. Det är inte dagens problem. Dagens problem är inflation. Liksom, vi kan skjuta kapitalisterna en annan dag. Men nu ska vi lösa problemet med inflation.
Ja, och det är ju kommunism ju. För då har vi ingen inflation. Då är det borta.
Är den?
Nej, det är det inte.
Om,
Det är det inte. Det kan man säkert ha olika åsikter om. Men vad jag har hört, de senaste rönen säger att det finns till och med inflation i diktaturer. Nej, i kommunism. I kommunistiska stater.
Ja, just det. Nej, men för det finns väl valuta där också. Jag menar, det är väl inget... Alltså,
ja.
Det finns ju inget land har ju haft kommunism på det sättet. Det är snarare en statligt styrd kapitalism.
Ja, exakt.
Det skulle jag säga.
Jag antar att de flesta system har haft inflation på senare tid. Mm. När vi har haft marknadsekonomi.
Mm. Mm.
Det man har kallat kommunism har inte undgått inflation i alla fall. Så det är ju inte lösningen. Så då får man väl införa då sån här riktig kommunism då, och då kanske det inte finns någon inflation, men det vet vi inte.
Men du sa, dagens problem är ju inflation, och du säger att inflation 2% per år är bra. Vad är då problemet med inflation?
Hög inflation.
Hög inflation, hyperinflation, är det det du...
Ja, i värsta fall hyperinflation. Det finns en nivå, en balans, det är så med allting liksom. Det finns en optimum.
Precis som att de säger att vi ska ha typ 7% arbetslöshet eller något sånt där. Liksom för att hjulen ska oljas bra. Eller vad ska säga.
Det hör ihop med det här, 4% ungefär. Men det finns ju andra saker också. Det finns en optimal nivå av skatteintäkter. Liksom. Höjer du skatten över en viss nivå så får du mindre skatteintäkter och sådär. Den finns ju oavsett om man tror att den är långt borta eller om vi är nära den. Så finns det ju ett sånt optimum troligtvis. Ja, men det är så med allting. Det behöver inte ens vara ekonomiska saker. Allting har ju ett optimum liksom. 3 liter glass eller 5 liter glass. Efter ett tag blir glassen äcklig och det blir jobbigt att äta.
Handlar om balans helt enkelt.
Träning. Tränar du för mycket så blir du övertränad. Tränar du för lite så mår du dåligt.
Tränar du för mycket så får du för stora, feta jävla muskler. Du får för mycket brudar. Får för mycket drama.
Exakt. Så att hur hittar man då balansen i den? Liksom, och låt oss säga att den är... viktiga nissar på Riksbanken säger det bara, nej, 2%. Ja, låt oss säga att den är det då, men hur får vi den så att den inte är högt över den nivån så att de negativa effekterna av inflation inträffar? Hur motverkar vi detta? Och där har ju Riksbanken sitt svar. De har ju räntan. När de höjer räntan då händer saker, eller hur?
Där har jag lärt mig i skolan, vänta. Man höjer räntan, då vill man inte låna pengar. För det är lån med hög ränta är ingen nice. Men man vill spara pengar. För sparkonto med hög ränta, det är nice.
Precis. Duktig Tobias. Duktig Tobias. Okej. Okay. Nästa. Vad svarar du på B då?
Företag vill inte investera i saker, kanske?
Ja, rätt. Rätt. Företag vill inte investera för att det kostar ju pengar att låna. Så det vill de inte.
Just det.
Nej.
Så allting varvar ner lite grann. Allting sakta ner lite grann.
Ja. Och folk känner sig fattiga och så här. Det är bra. För det är egentligen Riksbankens riktiga mål. Det är inte att stävja inflationen, det tror folk. Men det viktigaste målet för Riksbanken, det är att folk känner sig fattiga.
Lite usliga så där.
Ja, och det gäller att tweaka den här räntan upp och ner och så där. Liksom folk, så folk kan liksom verkligen, så man kan känna skillnaden. När de verkligen blir fattiga. För annars känner man sig inte fattig om det går successivt nedåt. Utan de ska liksom upp så här. Så man bara, åh, jag är så rik, jag är så rik. Åh fan, jag är fattig. Åh fan, jag är fattig. Åh, jag är rik. Nej, fattig. Fattig som fan. Fattig som fan. Nej, skämt åsido. Det är ju att stävja inflationen genom att minska efterfrågan. Så är det så att minskad efterfrågan är det som gör att inflationen minskar. Då skulle man ju också kunna göra så här, istället för att minska efterfrågan så kan man ju bara typ ta bort allting. Man bara så här, nej.
Man skulle kunna förbjuda så här, ja, den här vecka 26 så är det förbjudet att köpa Coca-Cola.
Ja, exakt. Det är det jag tänker.
Vad fan?
Eller så bara, eller så skickar man, vi skickar alla jävla skit till Afrika, de behöver det bättre än oss. Alltså om man har inflation så skickar man bort det. Någon annanstans. All skit så ingen kan köpa. Då har man ju tagit bort.
Det är slut på avokados. Vi skickar tillbaka dem till Sydafrika. Sydamerika.
Fast det här funkar ju inte alls. För det här är ju tvärtom vad man ska göra. Mm. Hela problemet är ju att det finns alldeles för lite utbud. Alltså för lite saker att köpa. Och för många som vill köpa det. Med för mycket pengar. Och det är därför priserna ökar. För att det blir konkurrens. Den heliga regeln inom nationalekonomin, det är ju då tillgång och efterfrågan, och ökar efterfrågan då ökar priserna, givet att utbudet är konstant.
Så vi ska inte förbjuda Coca-Cola och skicka det till Afrika?
Nej, det var helt idiotiskt, för det hade bara gjort det värre. Då hade efterfrågan, då hade priserna ökat ytterligare om vi begränsar utbudet. Så att...
Men du, då har jag svaret. Mm. Staten tvingar alla affärer att skänka bort Coca-Cola vecka 29. Kommer inte finnas någon efterfrågan på läsk, för alla har frysen fylld av Coca-Cola.
Det behöver inte ens tvinga dem att skänka den. Då behöver bara tvinga Coca-Cola att producera Coca-Cola som fan liksom. Ni måste producera 20% mer Coca-Cola i år. För inflationen är 10%. Så då...
Men det måste vara gratis också.
Nej, det måste det inte vara.
Nej, just det. Priset ska bara vara lågt.
Ja, priset blir lågt, för de vill bli av med den jävla Coca-Cola. De bara simmar i sina Coca-Cola-flaskor på kontoret. Och bara, vad är vi då? Skit. Till och med så börjar de betala folk för att de ska ta Coca-Cola-burkarna. Då blir det ju deflation. Då blir det ju alltså att priserna sjunker i värde, för att folk till och med vill bli av med grejerna. De skänker pengar så att folk tar det.
Det är väl bra. Då blir kronan, blir inte kronan starkare då?
Ja, exakt. Så det är ju rätt. Öka utbudet. Öka antalet saker. Det är ju faktiskt en bra lösning, Tobias. Att man tvingar företagen att producera. Eller så bygger man någon sån jävla maskin som bara producerar grejer typ. Jag tror man har en sån på gång. En 3D-printer. Om vi bara får igång 3D-printandet och den bara spottar ut. Den använder AI och läser av alla saker som finns i hela världen. Och sen så producerar den massa nya grejer i samma procentuella omfattning som de finns på jorden liksom.
Mm.
Så blir jävla massa kinapinnar blir det. För det är mycket kineser. Det blir mycket sån produktion. Men sen blir det andra grejer också.
Men det blir ju inte så nu. Det blir ju inte så. Matförsäljarna, de höjde ju priset. De bara tävlade i vem som kunde höja priset mest på mat. Har inte Riksbanken gjort fel då på något sätt? Eller var inte folk tillräckligt fattiga bara? Liksom? Folk måste ju ha mat, annars dör de.
Ja, exakt. De skulle ha gjort folk fattiga för att de hade fortfarande för mycket... alltså, de här matbarbutikerna höjde ju för att de kunde höja. För att det fanns tillräcklig efterfrågan på det.
Ja, men, och en grej med efterfrågan där. Alltså det är en sak som kanske den gyllene regeln med tillgång och efterfrågan inte riktigt fattar. Det är väl att vi måste ju ha saker. Vissa saker måste vi ha. Vissa saker köper ju inte vi för att det är kul. Utan vissa saker måste vi ha. Som mat till exempel.
Mm. Ja.
Och jag menar, då köper man väl och så får man väl typ ta dubbla jobb och sms-lån och råna en bank liksom, eller någonting. För liksom, man måste ju ha mat till sig själv och sin familj liksom, och så.
Och det stämmer. Och här finns det jätteavancerade termer man kan använda som gör att givet att priserna ändras på saker som är nödvändiga som mediciner, som mat och så vidare.
El.
Så påverkar inte ändrade utbudet efterfrågan. Den är konstant. Så då kan de höja priserna.
Men, och det här, då kan inte Riksbanken göra någonting åt det.
Nej, exakt.
Det är ju tråkigt.
Jo, ja, men till viss del så kan man ju, det finns ju en viss möjlighet, men den är väldigt svår för människor att förändra. Det är ju att ändra sina matvanor till billigare mat.
Fast folk har ju gjort det. Folk har ju börjat köpa, slutat helt att köpa ekologiskt, så att de köper bara besprutade grejer. Folk har köpt jättemycket helfabrikat, liksom, så att folk äter ju jätte onyttigt nu. Äter inget frukt och grönt liksom, för att det är för dyrt. Så att folk har gjort det redan. Men nu blir ju, då mår ju folk dåligt och då blir sjuka istället. Alltså jag menar, alltså, det verkar inte fungera att ändra folks matvanor. För det som händer är att folk börjar äta billig skit. Billig plastmat från USA. Liksom.
Ja, så kanske det blir realiteten. Men det finns väl även matvaror som är nyttiga, som är väldigt billiga. Som linser och bönor och...
Jo, fan, verkligen. Men tänker att Riksbanken ska... Jag menar, det sker ju inte automatiskt. Utan det som händer är att folk börjar köpa billis, liksom. Jag tänker att Riksbanken ska gå ut med så här, någon slags PR-kampanj och bara... linser, det känns gott.
Ja, så
här,
chefen
för Riksbanken bara... Tar du sked linser och bara... fan, det här borde fler köpa.
Precis, det är en jättebra idé, Tobias. Ja. Riksbanken får skapa en ny marknadsavdelning som kör på den här negativa sidan av att folk känner sig fattiga och köper en annan mat. Då ska de...
Ja.
Visste du att linser är jättebilligt? Det är inte bara billigt, det är nyttigt också.
Och sen kan han, i en annan reklam, så kan han sitta så här i ett nersläckt rum med tre filtar över sig. Och så andas han och så kommer det ut så här lite imma för att det är så kallt. Och så sitter han så bara, det är roligt att frysa. El är överskattat.
Men det kan ju vara så här att det kanske inte är så snällt och det har massa negativa effekter att Riksbanken stävjer inflationen med höjda räntor. Men alternativet kanske är värre, att det blir hyperinflation som i Tyskland. Så det kanske är det som är alternativet. Men det har ju negativa effekter som vi lyfter.
Jag är inte arg på Riksbanken. Jag bara lyfter upp att det verkar finnas saker. Har jag sett nu i verkligheten. Att det verkar finnas saker som vi måste ha. Som ingen kan rå på. Att man gör vad man vill med priserna. Liksom. Det är nästan en slags så här, monopolverksamhet. Liksom. Att alla bara, nu höjer vi allihopa.
Det roliga är att du har ju helt rätt. Och det, kan man det här kan man illustrera på ett grafiskt sätt.
Mm-hmm.
Att efterfrågan är konstant. Och då kommer liksom, då kan ju i princip, när efterfrågan är konstant så kan man egentligen sätta vilka priser som helst på vissa produkter. Mm. Som till exempel mediciner. Livsnödvändiga mediciner. Då skitsamma nästan. Alltså, visst, människor kanske inte har 10 miljoner och då kanske gränsen är där. Men liksom, i princip kan man bara sätta det så högt som möjligt. Man kan välja helt fritt. En liten monopolställning liksom, priset.
Ja, vi har ju billig medicin i Sverige.
Mm.
Är något på spåren där? Kan man inte göra likadant med mat och el?
Nej, jag tror inte
det. Kan man inte bara säga till alla affärer då att ni får inte höja mer?
Nej, men det är väl ett stort intrång. Om man är libertarian så är det ju jättehårt att säga att ni får inte höja priserna. Hur långt ska man gå med det? Ska man då säga att deras underleverantör inte får höja priserna? Och tänk om de går under då liksom. Tänk om företagen går under och inte överlever. Det finns ingen mat alls. Visst, man skulle väl kanske kunna göra så här. Att man tvingar staten att producera el. Och till viss del har vi väl det så redan.
Skulle inte staten kunna ha en mataffär? Och som hela tiden håller en viss prisnivå. Som gör att de andra inte kan chockhöja. För då kommer alla gå till statens mataffär. Alltså att de konkurrerar med andra företag. Jag vet att vissa inte vill att staten ska konkurrera med företag. Men nu måste vi göra det. För att vi måste ha råd med mat.
Skulle kunna göra så kanske. Men då måste ju den också ha förmåga att anpassa sig och kunna erbjuda ett utbud till alla svenskar.
Ja, alltså du tänker på leverantörerna och så.
Ja, de måste se till att då måste de producera all mat till hela Sverige.
Ja, men jag tänker att staten har ju ändå en del skattepengar i ryggen att som de kan ändå skjuta till som gör att de kanske kan leka lite mer med marginalerna. Och samtidigt kan väl staten också finnas som en leverantör, tänker jag också, av olika varor.
Ja, och då blir frågan, kommer staten att vara mer framgångsrik med att hålla låga priser än vad marknadens aktörer kommer vara? Vissa kan ju säga att ja, men det är självklart för de tar ut så enorma marginaler, sådana enorma utdelningar i de privata företagen, så det är självklart de bara skulle kunna istället för lägga det på utdelningar till ägarna så skulle de istället kunna använda det för att sänka priserna. Ja, då skulle det kunna funka och så kanske det mycket värre.
Alltså de mataffärerna, vi kallar dem blåvitt mat, de finns inte där för att driva affär och gå i vinst. De är bara där för att det alltid ska finnas ett vettigt matalternativ.
Det går ju inte så bra för Riksbanken då för tillfället med att häva inflationen med räntan. Mm. Och det kan man ju argumentera på flera sätt varför det inte går bra. Ena är att de inte har höjt räntan tillräckligt mycket. Hade de höjt räntan tillräckligt mycket så hade vi stävt inflationen. Men vissa menar ju på att hade de gjort det så hade det ju blivit depression, liksom kaos i ekonomin, så att det hade inte alls funkat. Så det handlar om
då hade folk känt sig superfattiga.
Ja, exakt. Och det här är ju precis som vi pratat om tidigare med effekt. Man vet ju inte vad effekterna riktigt är. Man har ju vissa modeller där man tänker sig att ja, men det här går ihop och det, därför borde det vara på det här viset och så vidare. Och man har viss sannolikhet, men till skillnad från fysik eller kemi eller lite mer konkreta vetenskaper så här, så har man bara en hum, en gissning att det har en viss effekt. Så att, och det är många kloka som tror att det är så här, men det är inte helt säkert. Det är inte helt säkert.
Nej.
Och man kan argumentera också att det var tidigare, vi hade för låg, det var för låga räntor tidigare i Sverige. Det var därför det kommer nu och det är en eftersläpning och såna här saker.
Okej.
Okej, men hur löser vi det här då?
Man kan ju såklart knarka. Ska man glömma bort att man är fattig? Så det är många som gör det.
Men vi ska stoppa inflationen, inte att man glömmer bort att man är fattig. Då går det inte bra, Tobias, för då går man och handlar som fan även fast man är fattig. Nej, men det ska man inte göra.
Man handlar bara knark. Vi tar något billigt, typ crystal meth. Kristallmeth, som det heter på svenska. Vi tar den drogen, den billigaste drogen, fulaste drogen. Och den säljer våra statliga matvaruhus massor av. Vilket gör att folk tappar aptiten. Folk bryr sig bara om att köpa kristallmätt. Och folk hamnar på gatan. Inga bolån. Köper inga möbler på Mio. För det finns inget hem att köpa till. Köper inga kläder. För då har de inget råd med. Förstår du vart jag vill komma någonstans?
Ja, jag tror du är inne på spåret här. Alltså. Vet vad man gör?
Mm.
Nej, men vi var väl inne på det, den här maskinen som skulle spotta ut massa grejer. Det är lite den grejen liksom. Någonting som kan producera väldigt mycket hela tiden, så det finns tillräckligt till alla hela tiden. Typ som Pirate Bay, fast i verkligheten.
Pirate Bay för bilar. You wouldn't download a car, bara. Jo, verkligen. Det skulle jag verkligen göra.
Allt utbud i världen. Så jag tror att teknisk utveckling är lösningen då. Alltså. Så vi måste utveckla så att alla har mer än vad de... Tills alla blir nöjda. Så här. Ja, men jag har 3 Lamborghini. Jag är nöjd nu. Det är gött. Jag behöver inte ut och handla mer.
Jag vet, jag är lite mätt på Lamborghinis nu faktiskt. Ja. Jag vet inte. Alltså, jag tycker det är en jättebra idé. Alltså bara skapa en Star Trek-värld där ingen bryr sig om saker längre. Folk bryr sig bara om kunskap, för det går inte att 3D-printa liksom.
Mm.
Eller så kommer det bli som typ i The Purge och folk bara börjar döda varandra för att man vill känna någonting. Så man bara, ja, jag har 17 Lamborghinis, jag måste få göra någonting. Alltså jag måste få känna att jag lever på något sätt. Alltså, ja.
Men skitsamma är om folk dödar varandra. Vi har löst inflationen då i alla fall.
Ja, målet är inte att bli lycklig. Målet är att lösa problemet. Det är precis som människohjärnan. Det är det vi pratat om.
Innovera som skit. Som jättemycket nu. Så att vi kommer på massa bra idéer. Som gör att vi kan ha hur mycket grejer som helst. Vi måste expandera till Mars. Så vi har plats med alla jäkla i Lamborghini som vi har. Och sen ska vi liksom... Det är bara det som är lösningen. Teknisk utveckling.
Bara 100%. Jag tycker vi tar alla skattepengar. Bara lägger på KTH. Där satt den. Eller 100% av skatten till Elon Musk. Där satt den.
Allting till Elon, så fixar han. Så han får gräva tunnlar över hela jävla världen. Så här, med stora jävla såg som går snabbt som 17. Och...
Fast det där var ju bara fake. Han tänkte ju aldrig bygga den där.
Nej, men han... Det var mycket roliga historier om det.